Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Hej, varmt välkommen till ett avsnitt av Snutsnack som den här veckan har spelats in uppe i Boden. Jag vill rikta ett varmt tack till er som följer mig på Facebook och som där tipsade om gästen Peter som ni alldeles strax ska få höra. Han tycker han har en spännande historik som polis och har gjort en del väldigt intressanta saker. Ja, Facebook nämnde jag, där kan vi ju ses, på Instagram finns vi. Vill man stötta podden så kan man bli Patreon och ta del av bonusmaterial. Oftast lite extra material med den gästen som jag precis har pratat med. Jag tycker att vi säger så länge. Du kan i och för sig besöka snutsnack.nu om du undrar vad du ska ha för mugg när du ska dricka julglöggen. Det är ju ett litet tips. Eller den där varma mössan som i och för sig är svart, inte röd som tomtefars. Men den är varm och god ändå. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lycka. Jag säger varmt välkommen till dig Peter.
Tack.
Vi sitter nu på ett hotellrum i Boden. Där du jobbar för tillfället. Vad är du för tjänst här i Boden?
Nu jobbar jag på polisflyget i Boden. Som titeln är väl taktisk flygoperatör. Eller bisittare säger vissa då. Men taktisk flygoperatör.
Ja. Precis, för vi har ju, eller jag har ju haft piloter som gäster och då har man ju berättat om att det finns tjänster man kan söka just att vara bisittare. Hur kommer det sig att du hittade den tjänsten?
Ja, det är faktiskt en lång historia. Jag jobbade tidigare i Stockholm på en enhet där vi hade mycket med polisflyget att göra. Och redan där så kände jag att ja, men inom polisflyget skulle jag gärna ville fortsätta jobba på sikt sen, om några år. Och det tog ett tag, men det blev så till slut.
Har du dina rötter här uppe från början?
Nej, jag är ett betonggettobarn från södra förorten i Sätra.
Det är så.
Södra Stockholm.
Farsan hade sin sista lägenhet här på Eksätravägen.
Ja, just det. Ja. Ja, Lövsätragränd är jag uppväxt på.
Ja, just det. Ja, där har ju, det är ju verkligen, har ju blivit ännu mer gettofierat i dagsläget.
Ja, tyvärr. Mina föräldrar bor kvar där än idag.
De gör det.
Ja, det ser inte ut som det gjorde när jag var liten.
Men idag är du i Boden. Och när du säger att du hade jobbat med polisflyget in, var det mest att du hade klättrat ut från helikoptrar då, eller?
Ja, lämnat dem på olika sätt.
för jag vet att du har haft en tjänst på nationella insatsstyrkan också. Men vi kan ju backa lite mer, för det är ju inte det första man gör när man börjar som polis, att man får en tjänst på NI.
Nej.
Hur kommer det sen så att du ville börja jobba som polis?
Det föddes nog när jag gjorde min militärtjänst i Kiruna. Jag gjorde ett år där uppe, ett fantastiskt år. Och under slutskedet där av den tjänstgöringen så kom polisen dit och informerade om just polisyrket. Och då tänkte jag, ja men det provar vi. När jag är färdig här så då blir jag väl tillbaka till Stockholm och så söker vi. Och på den vägen blev det och jag sökte och kom in.
Vet du, det är exakt min historik också.
Jaha.
För jag gjorde ju lumpen på K1 i Stockholm.
Ja.
Som militärpolis så kom de också. Ja. Informerade och berättade då också att man fick lön.
Ja, just det. Ja, vi hade ju den förmånen.
Ja.
Lön under tiden.
Lön för att plugga.
Ja.
Så det var faktiskt så det gick till för mig också.
Mm.
Jaha, och då gick det ju såklart precis som jag gjorde på Sörentorp.
Mm. Det fanns ju bara den skolan.
Det fanns bara den skolan, precis. Vad hade du för målbild? För jag tänker om det var uppe i Kiruna, då var det någon Lapplandsjägare eller vad hette det då? Eller?
Lapplands fjällregemente. Fjällregemente. Ja, det finns ju inte idag.
Det gör inte det?
De har lagt ner det.
Mm. Ni var ju inte och skidade och sådär på...
Ja, vi skidade en hel del.
Därför har det, finns det kopplingar där att du är här nu i Boden? Jag menar...
Ja, jag hade ju turen att få träffa min fru under min tid där uppe.
Ah.
Så rövade jag med henne till Stockholm strax efter jag hade muckat då.
Okej. Okay. Ja. Så mycket som har hänt i Norrland för dig då?
Ja, jajamän.
Ja. Vad var målbilden? Var det bara att komma ut på ordningspolisen, IGV som det heter idag eller?
Alltså när jag sökte så visste jag väldigt lite egentligen om polisen.
Aha.
Tänkte det blir nog roligt så. Jag hade inga kompisar eller någonting sånt som var poliser. Så jag sökte och jag, med facit i hand så var jag nog lite för ung. Jag började i skolan när jag var 21. Mm. Måste jag ha varit. Ja, 21 år var jag. Och så här i efterhand så kan jag tycka att det var lite tidigt.
Mm.
Sen hade jag turen att få riktigt bra handledare när jag kom då till gamla Skärholmspolisen, heter det då. PO5 i Stockholm.
Just det.
Och de var jättebra, så de lärde ju en egentligen så här ska det vara som polis. Sunt förnuft och hela det här paketet. Så det är jag otroligt tacksam för.
Det har ju man kunnat se som en röd tråd genom hela liksom podden Snutsnack, vikten av duktiga handledare att komma ut, att just få den här vägledningen rent praktiskt och så här, man har fått mycket teori på skolan och så, men det, man har ingen aning om hur man ska gå och stå och tilltala folk nästan när man kommer ut, och särskilt inte kanske i den åldern som jag också var, 21 va?
Nej, men det var verkligen, så här ska du göra.
Aha.
Ja, då gör jag så.
Krylbo, säger du någonting när man säger PO5 där ute i Skärholmen?
Ja.
Det var min handledare.
Jaha.
För jag var där en sväng också.
Ja, ja. När var det?
Ja, jag gick 88. När gick du?
92 började jag skolan.
Ja.
Så men 93 han var... någon gång måste det ha varit när man var ute på praktiken. Då, eller?
Ja, just det. Då var jag 89 och sånt där. Då. Ja, nej, men han var en jättebra handledare.
Ja.
Men han hette ju inte Krylbo, utan han kom ju från Krylbo. För det var nämligen en av aspiranterna som skrev så här, Dag som ovan var ute och patrullerade med inspektör Krylbo. Men han hette något helt annat, kan jag säga.
Nej, jag har ingen aning om vad det heter.
Nej, han hette ett vanligt svenskt namn. Okay. Liksom. Ja.
Mm.
Ja, så det var roligt. Ja, men Skärholmen, jag vet inte om det var så på din tid, men jag var i ett citydistrikt och ett sånt. Jag var ju både på Norrmalm som aspirant och i Skärholmen. Var du också inne i stan också?
Nej.
Nej,
jag gjorde hela aspiranten ute i Skärholmen. Då var det ju så att när du sökte skolan och blev antagen, då visste ju du vart du skulle.
Mm.
Sen så jag skulle ju dit till Skärholmen. Jag gjorde hela aspiranttiden.
Okay.
Där, förutom trafikdelen då som man gjorde med vad hette det, länstrafiken möjligtvis.
Ja, det kan jag, det
och de var ju i Vreten i så Sundbyberg.
Mm.
Om jag inte minns galet.
Mm. Men Skärholmen är ju ett distrikt som har liksom lite av varje.
Mm.
Det har ju både liksom lite förort, om man säger så, men också villabebyggelse och liksom lite kustremsa, fina villor och hela biten. Hur var det att jobba där då?
Ja, men det var bra.
Mm.
Det underlättade att man hittade bra där eftersom man var uppväxt i området.
Just det, Sätra var ju precis.
Så det underlättade betydligt. Sen ska jag inte sticka under stolen med att det var ju några av mina gamla vänner som hade trampat lite snett, eller hamnat snett, som man fick arbeta gentemot. Och det kändes ju. Det var inte kul.
Nej.
Det var det inte.
Det är lite speciellt.
Ja, mycket.
För det hände mig också. Egentligen bara vid ett tillfälle. Men jag tyckte det var väldigt speciellt.
Mm. Mycket speciellt.
Jag tappade liksom lite min polisroll och samtidigt också min roll som för detta pool. Alltså jag kom någonstans mitt med. Det blev lite för mig.
Ja, det blev lite konflikt i hjärnan.
Ja, det blev lite faktiskt konflikt i hjärnan. Och det är lite det som är ibland problemet med polisyrket och poliser. Att det uppstår konflikter i hjärnan för att vi är människor liksom. Det händer någonting emotionellt när man upplever vissa saker. Det kan vara det att man träffar en en för detta klasskamrat. Eller det kan vara någonting man bara upplever. Så reagerar man på ett sätt som förvånar en själv. Liksom. Mm. Och det är därför också händer konstiga saker när polis gör ingripanden ibland som kan förklaras. Eller inte förklaras, men den mänskliga faktorn liksom. Jobbar du, hur länge är du på ordningen där då?
Jag hamnar aldrig på ordningen.
Du hamnar aldrig på ordningen?
När jag gick tillbaks till, vad hette det nu när man gick andra omgången?
GK2, ja. Ja.
Då kom ju närpolisreformen där. Aha. Och man stuvade om rätt friskt. Mm. Så att bara ett par veckor innan jag skulle sluta så fick jag ett meddelande att jag skulle till, vad heter det då? Ut i Märsta. Norrort.
Du var inte alls skärvande.
Nej, så jag hamnade faktiskt på en balansgrupp ute i Märsta och sitta och utreda gamla balansärenden. Och det var ju...
Men vilket inte, mörker!
Ja, det var inte kul. Det var det faktiskt inte. Jag var ganska besviken där. men inget ont som inte får något gott med sig.
Nej. Ska vi förklara för lyssnarna som inte jobbar som poliser och balansen?
Ja, det får nog jag.
Balansen är ju de här... utredningar som inte blir utredda.
Som ligger upp på hög.
Som ligger på hög, det är balansen.
Och
det
som skulle... kanske inte så många vill ta i.
Som kanske inte heller... De ligger inte där för att det är de hetaste casen.
Nej.
Nej. Och det fick du ta tag i då.
Jajamän.
Ja.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja, vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Biltema.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men i samma veva där så var det ju mycket rörlighet just vad gäller tjänster.
Mm.
Och då bodde vi i, eller jag bodde i Sundbyberg.
Ja.
Och då anmälde vi intresse, vi var några stycken där som passade på. Men vi säger att vi vill till Södra Järva.
Ja.
Det blir bra.
Mm.
Och efter många turer där så fick vi besked. Ja, men ni är välkommen då till det som skulle bli Västerort så småningom.
Mm.
Men det var mycket turer där. Ni kan få komma hit till Södra Järva. Ja, men perfekt. Och strax innan vi skulle dit så fick vi ett nytt besked. Att nej, ni kan inte gå före intresseanmälningarna i då det som skulle bli Västerort, Solna, Vällingby och den här biten. Så att ni får en grundplacering på Solna-polisen.
Okej.
Okay. På ordningen där. Och då sa jag, ja men det blev ju jättebra. För det var det jag ville.
Ja.
Så att säga. Det var ju perfekt.
Så nu var det ju i alla fall dina tankar på väg till ordningen.
Ja, så att då hamnade jag i ett turlag i gamla Solna-polisen.
Aha.
Innan det blev Västerort.
Mm-hmm.
Och så blev det.
Med praktisk ordningspolistjänst.
Jajamän, vanlig ordningspolistjänst. Och sen så blev det då den här omstruktureringen att man bildade Västerortspolisen och slog ihop Solna och Vällingby och fick och blev i det geografiska området så att säga.
Men var det därifrån sen du sökte till insatsstyrkan?
Mm. Ja.
Och hur kommer de tankarna upp då? För du var aldrig via piketen som en del?
Nej, det var också bara en sån här, ja men jag söker. Det där tror jag är riktigt roligt.
Mm.
Så jag söker på lite på vinst och förlust.
Mm.
Och kom in.
Mm.
Så att jag var på ordningen i Västerort i ungefär 2 år.
Okej.
Och började då på en i 97.
Ja. Det här är spännande för er lyssnare som inte har hört så. Kjell Östling är en av de som var med och startade upp Nationella insatsstyrkan. Mm. Han var också den piketchef som var först på plats i samband med Palmemordet. Och det, jag var ju, eftersom vi är i samma ålder, du och jag, Peter, så jag sökte aldrig en eftersom det kanske inte riktigt var något för mig. Men de här alla vänner som sökte kom ju tillbaka. Det var, de här, det var så mytomspunnet, för det var ju någonting helt nytt egentligen och spännande med det här. För piketen hade ju varit det tuffaste, kan man säga. Nu pratar jag lite lite så, ja, tuffaste, men vad ska man säga. Det var de tuffa killarna, det var ju piketen då. Men så kom NI där man märkte att det var inte de största killarna alltid som kom in på NI.
Nej.
Och det var inte de då, så att säga, om man pratar lite fördomsfullt, tuffaste killarna heller.
Nej.
Utan det var kanske de, kanske rätt ödmjuka snubbar som man tänkte, fasen, aha, de rekryterar på ett lite annat sätt.
Mm.
Och det tror jag många reagerade på. Men sen också så var det ju mycket tester som man frågade, vad fick du göra för tester? Det var ju också avgörande för vissa sökte. Jaha, fick ni krypa i en tunnel med vatten? Eller så här, då ska inte jag göra det. Och det var rök och sånt där. Men visst var det ganska tuffa tester för att passera nålsögat. Att bli polis på insatsstyrkan.
Jo, men det var det.
Mm.
Det var ju ganska, under ganska lång tid.
Mm.
Så man blev ganska djupt genomgådd, så att säga.
Mm.
Både fysiskt och psykiskt, så att säga, vad är jag för människa?
Exakt.
Innerst inne. Så att det var det.
Mm.
Men jag tyckte testerna var roliga.
Mm.
Jag tyckte det var kul. Det var jobbigt, men det var kul.
Lärde du någonting om dig själv där på de där testerna?
Kanske inte så mycket under testerna.
Mm.
Men hela resan på Nationella insatsstyrkan var ju en häftig resa rent personligt. Så. Det var ju mycket arbete, alltså gruppmässigt och individmässigt, för att utvecklas både som grupp och som individ. Tuffa grejer som vi gjorde, eller övningar. Vi hade ju lite folk som kom in och gjorde och testade lite saker på oss, så att säga, just för att utveckla grupperna åt det positiva, att vi skulle bli bättre.
Mm.
Och de övningarna och de utbildningarna som vi hade, de var ganska tuffa, de var ganska jobbiga. Att ta tag i sig själv och ta tag i de dåliga sidorna man hade, så att säga. Och även de bra sidorna, så att säga.
Skulle du säga att det var tufft fysiskt mest, eller var det tufft, mer tufft mentalt?
Mentalt.
Det var mentalt tufft?
Ja, amen. Det tycker jag. I alla fall de bitarna, så att säga. Det är jobbigt att ta tag i de bitarna som man hade behövt förbättra. Kanske de delarna hos en som din arbet, eller sina gruppmedlemmar då. Kanske irriterade sig på det här behöver du liksom göra för att det ska bli bättre, och det gällde ju alla, men samtidigt så fanns ju grundtryggheten i botten, att de litade på mig. Vi hade gjort samma tester, vi hade gjort samma utbildning. Jag visste, man kände ju djupt inne att de litar på mig, de tycker om mig. Jag tycker att jag är duktig i det jag gör, och det gör ju att det är lättare att prata om ens dåliga sidor också. Just för att syftet är att vi ska bli bättre. Jag ska bli bättre och gruppen ska bli bättre och enheten ska bli bättre.
Du sa att du lärde känna dig mer under hela den tiden, så att säga. Vad skulle du säga, finns det någonting där som du inte visste att du inte var så bra på, som du förbättrade under den tiden? Var det någonting sånt som fick dig öppna ögonen liksom inåt mot dig själv?
Ja, men jag är ju ensamt barn.
Ja.
Man har kanske alltid känt sig att man har varit i fokus. Det har varit jag. Kanske lite en smula egoist sådär.
Mm.
Kanske. Och just de bitarna har ju, tycker jag själv, blivit betydligt bättre på. Att se och höra omgivningen på ett annat sätt.
Just det. Det är intressant, men det här är ju någonting som man kanske inte tror känns så polisiärt egentligen.
Nej.
Att jobba med de här bitarna. Jag tänker, ska man göra insatser? Vi hörde ju till exempel avsnittet med Stefan när de var uppe i Umeå.
Mm.
Och när hunden sköts där i samband med rånet, vad hette de som körde de där värdetransportbilarna?
Det var, inte... var det Loomis?
Ja, Loomis tror jag det var. Ja. Det var det stora värdetransportrånet där och det öppnades eld och så. Man, när man kommer till sådana händelser när det används vapen mot en och sånt där, då är det ju extremt viktigt att man har bitarna på plats. Mm. Skulle du säga att de övningarna ni gjorde som krävde att man skulle ha bitarna på plats, om du hade flyttat över det till ett skarpt läge, att du visste precis vad du skulle göra?
Jo, jag kände nog faktiskt det. Mm. Det gjorde jag.
För egentligen i polisyrket då, om man går tillbaka till skolan, det var på Sörtorp, det var ju väldigt lite grupp, alltså man pratar grupp större än två, som man övade tillsammans med, och då behöver man ju öva det på nytt. Alltså, absolut. Då behöver man ju... Det är ju synd, jag menar, du berättade att du gjorde lumpen i Kiruna, jag berättade att du gjorde lumpen i Stockholm. Det är ju oerhört synd tycker jag för hela samhällsutvecklingen att man har tagit bort lumpen. Jag tror att det var på ett sätt fostrande, även om man kan då ha olika syn på det ordet att bli fostrad. Men man lärde sig mycket i lumpen kring att passa tider och vad som är... vem man ska lyssna på och inte lyssna på. Och lite lydnad och sådär. Och organisera sig själv och lite sånt. Det har ju försvunnit tyvärr.
Mm. Ja, så är det.
Men tror du att du hade någon fördel att till exempel ha gjort lumpen när du sen kom till exempel insatsstyrkan när man jobbar mer, lite mer grupp som man gör i lumpen?
Jo, men det tror jag. Mm. Det tycker jag nog att jag hade. Ja, men då känner jag det att liksom det är alltifrån en grundtrygghet i vapenhantering och såna här saker, det fanns ju med, så det underlättade ju. Och gruppmässigt också. Nu hade jag som en fin resa i det militära under lumpen där jag hade kanonkillar på min pluton, många lokalt från Kiruna som jag hängde med en hel del på fritiden också. Och de lärde mig att se det fina utanför också, naturen och fjällen och hela den här biten. Då. Mm. Men det var ett gott gäng, så gruppmässigt. Jag vet inte om man jobbade så mycket rätt gruppdynamiskt sådär att man skulle utvecklas så. Men det tror jag ändå var en fördel att ha gjort militärtjänst.
Hur länge blev du kvar på NI?
10 år var jag där.
Och varför sluta då? Känner du att du inte kunde göra lika många pull-ups längre? Eller var det andra anledningar?
Nej, det var faktiskt som så att jag kände efter jag var färdig så drog sig lite grann åt spandelen så att jag skulle jobba med spaning. Och rent organisatoriskt så gjorde vi en resa med en i att vi först tillhörde Stockholmspolisen. Och sen fördes vi över då till gamla Rikskrim som numera heter NOA. Då.
Just det.
Och vid ett tillfälle ungefär då det här har varit 10 år så sökte man en del folk till Rikskrims spaningsgrupper. Mm. Och tänkte, ja men det kanske är dags. Jag är egentligen inte färdig men det kanske är dags. Mm. Så jag slängde in en ansökan där om att få komma dit. Men jag blev inte ens kallad till intervju.
Alltså.
Nej, så kände jag, vi kanske inte är så attraktiva ändå.
Vi insatsstyrkor killar.
Jag vet inte, vi kanske inte alls passar för det där. Men i samma väva då så sökte säkerhetspolisen spaningstjänster där. Så att jag sökte det. Och där fick jag komma till på tester och där fick jag gå utbildningen och fortsätta.
För den utbildningen har jag också gått. Mm. Jag var också på
fantastisk utbildning.
Det är typ den bästa utbildningen jag har gått.
Riktigt, riktigt bra.
Jag tror det var så 11 veckor eller någonting.
Ja, det var det. Det stämmer.
Otroligt intressant. Mm. Och jag måste säga att jag har nog sällan varit så peppad inför en uppgift efter den utbildningen.
Nej. När gick du den?
Den gick jag 00 tror jag.
Ja.
Det kan nog stämma. Jo, det måste ha varit det. 00. Alltså det var så lustigt. Det är ju så här, jag ska berätta det för lyssnarna. Liksom det, Säpo är ju såklart en organisation där man inte alltid berättar liksom vad man gör då. Eller i vissa fall så får man inte ens berätta vad man gör. Och vid den här antagningen då, när jag skulle, jag vet inte om du fick köra bil runt också.
Amen.
Så träffade en tjej som jag tidigare hade jobbat tillsammans med på Norrmalm, som då var spanare vid säkerhetspolisen då. Mm. Och jag visste att hon jobbade med en kompis som jag hade jobbat med innan. På den här rave-kommissionen.
Ja, just det.
Mm. Så jag sa, ja men du känner ju Lena då. Säger att hon heter Lena. Och då säger hon så här, det vet jag ingenting om. Säger hon då. Och då är det så roligt tycker jag. För att jag vet att hon vet.
Mm.
Att jag vet. Och hon vet att jag vet att Lena jobbar där.
Ja, just det.
Alltså det blir så. Men ändå får inte hon medge att hon vet att jag vet att, alltså du, så jag bara log så mycket in och tänkte så, okej, det är på det här, jag förstår, du vet inte det. Men hur tycker du, för att det här är intressant, för att den här tiden för mig blev det som dödade mitt polisiära liv faktiskt.
Utveckla.
Ja, det här blev alldeles för asocialt för mig.
Mm.
För jag hade min bil.
Mm.
Man fick ett spaningsjobb, jätteintressant. De kunde komma och säga från, vi ser att de kom från, det finns ju olika rotlar på Säpo då, och spaningsroten får ju sina jobb från de här olika rotlarna, och det kan vara terror eller vad det kan vara. Så kunde man ha ett möte, så kom det ner en utredare, eller det är lite coolare på Säpo, det kallas för bearbetare, men det är samma sak. Och så säger han så här, vi har haft möte i London med MI5. Och MR5 påstår följande. Nu hittar jag bara på, men det kunde vara så. Och tänker man, ah, men dra åt helvete vad coolt. Vi kan hitta på att det finns några här som ska starta eventuellt en terrorcell i Värmland eller någonting. Och det var fan. Men sen när det kom till det aktiva jobbet, så tyckte jag att det blev för statiskt för mig. Det blev mycket titta på, sitta still för mycket. Och jag kände, det funkar inte. Så jag gick faktiskt inte hela min kommendering ut. Jag var på en sån här kommenderingstid.
Nej, men. Den var på 4 eller 5 år?
Fyra år. Ja. Så jag avbröt den lite tidigare.
Mm.
Och gick en kurs i stand-up comedy. För jag sökte till livvakterna innan. Och då, där psykologen sa det, jag kan säga direkt, du kommer absolut inte bli livvakt. För du är helt fel liksom.
Ja.
Och sen kom jag in där på spaningsroten. Men berätta din erfarenhet av spaningsjobbet där.
Jag tyckte det var skitspännande. Jag tyckte det var jättekul.
Mm.
Jag fastnade helt, till skillnad från dig då.
Ja.
Jag tyckte det var ganska skönt att få vara mig själv lite grann. Ja. Att få, även om man tillhörde en grupp, så fick jag ändå vara lite smart för mig själv.
Ja.
Jag behövde inte hela tiden anpassa mig till gruppen.
Nej.
Utan jag kunde vara, ja, men om jag tar höger här och så tar vänster där, då blir det nog bra.
Ja, just det.
Men jag tillhörde ändå gruppen. Vi gjorde ett gruppjobb hela tiden.
Mm.
Och sen arbetsuppgifterna så. Jag brukar säga, vissa var ju lite abstrakta. Man fick liksom inte all info.
Nej.
Det gjorde inte mig någonting. Jag kände att jag behövde inte det. Utan då kunde jag liksom landa i att vi som grupp jobbar ut efter våra koncept och vi gör det så bra som möjligt. Och, så jag tyckte bara att det var roligt hela tiden.
Mm.
Och sen vissa andra jobb var ju väldigt konkret, att du fick all information.
Ja.
Så att säga. Och det var ju också, det är ju lite roligare kanske.
Mm.
Då kunde man ju vara lite mer street smart kan jag tycka, om man hade lite mer info. Men jag tyckte det var jätteroligt. Jag trivdes sjukt bra.
Ja, kul.
Där. Jag var också ganska kort tid, jag var ju bara 2 år, knappt 2 år där. Sen påminde min fru mig att det kanske var dags att vi skulle flytta norr. För jag kom in i en period, jag hade ju rest väldigt mycket under min tid. Hon har varit min hjältinna egentligen, alltid ställt upp att åk du, jag tar hand, jag fixar barnen och sådär.
Mm.
Och så när jag kom till spaningsdelen där på Säpo, så kom in i perioder där det var väldigt mycket resa. Otroligt mycket.
Mm.
Och då sa hon en kväll att, kommer du ihåg att du har lovat att vi ska flytta norröver sen? Och sa, ja, det är dags, sa hon.
Oh.
Och då gjorde vi det.
Fint. Ja, men, det...
men jag hade gärna jobbat kvar. Alltså rent arbetsmässigt. För jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt.
Sen ska jag säga så här också. Att jag hade jättekul med mina kollegor. Liksom, mm. och man, men det var när jag satt där själv och tittade på en björk. Liksom, som jag kände så här. Nej. Och sen ska jag också tillägga att jag tror historiken också. För jag hade jobbat mycket med spaning innan.
Mm.
Jag hade varit 2 år på span i Nacka. Sen hade jag varit på rave-kommissionen. Det är olika typer av spanen ska jag säga. Man hade jobbat väldigt mycket civilt. Så kanske att det liksom... Och då gick jag ner mig nästan i tempo. Vi hade jobbat väldigt tempohögt och sådär. Så att, och sen var jag nog in my mind på väg någon annanstans. Jag visste att det kanske min tid... Att jag kände så här, jag vill absolut inte sätta mig inne på något kontor och börja vända papper.
Nej.
Jag vill vara ute. Jag tycker det är jättekul att vara ute. Saknar du kanske också att träffa människor och surra lite med människor. Så. Ja. Och då fick du den här bisittartjänsten.
Nej.
Nej?
Nej. Vi flyttade hit upp och då började jag jobba på den regionala insatsgruppen i Luleå.
Ah,
i Norrbotten.
Det är klart, du har satt ju på...
Så jag hamnade tillbaka i vapenskramlet lite grann.
Ja, såklart.
Och det var en omorganisatorisk process även här uppe då, att man skulle permanenta gruppen från det att man hade en tjänst som ordningspolis eller något annat så blev man inkallad om det hände någonting och då satt man ihop gruppen så att säga. Men nu skulle man permanenta den till Norrbotten, en grupp i Norrbotten. Så då hamnade jag i den omorganisationen där och rekryterade lite folk och byggde upp den så att säga.
Det blir liksom en i miniformat.
Ja.
Liksom. Lite så.
Amen.
Ja. Men den här tanken, du sa att det redan på NI finns det, men polisflyget skulle kunna tänka, men hade du liksom ett öga på den lediga tjänsten?
Jajamän, jag tog ju reda på att eftersom vi hade en basering här i Boden då, så sneglade man ju ditåt hela tiden. Och ja, kollade om det skulle dyka upp några sådana tjänster. Och till slut så gjorde du det. Och då sökte jag den.
Men där, hur lång utbildning är det då för att bli som bisittare?
Den är, den är några månader faktiskt. Jajamän. Om den är 2 eller om den var 3.
Ja.
Jag kommer inte ihåg.
Nej.
Och den gjorde jag nere i Göteborg då, på baseringen där. För där har ju polisflyget och en flygskola.
Ja.
Nu kan man göra TFO, alltså taktiska flygoperatörsdelen, kan du egentligen göra var som. Men då, det året, så gjorde du den i Göteborg.
Alltså vilken spännande, det är ju spännande resa. Lite ovanligt att du inte ens kom ut på ordningen tycker jag. Det är inte ofta man hör den. Alltså, att,
ja, men den var kort. Den ordningstiden, väldigt kort. Och den var ju fantastiskt rolig, ordningstiden. För där var det ju verkligen att... Det var ju då du hamnade i de här kanske lite dråpliga situationerna. Du visste aldrig vad du skulle hamna i.
Nej, precis.
Och när man under NI-tiden så att säga, när vi gjorde insatser och så, då visste du ju oftast exakt vad du skulle jobba emot. Du visste, ska vi göra en insats här mot en lägenhet? Och vi vet ju, förmodligen visste vi exakt vilka som fanns innanför och vilken kaliber det var utav dem så att säga. Så att du hade ju den mentala förberedelsen, den fanns ju där.
Just det, när det ritningar på lägenheten kanske, jag visste.
När du åker radiobil eller då är på IGV så kan du runda hörnet åka in i precis vad som helst. Ja. Då har du ingen förberedelse rent mentalt taget. Jag minns det, även om det är väldigt länge sedan, som en väldigt, väldigt rolig tid.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är för dålig... fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du till sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Vad bajsa
jag tycker, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Det blir väldigt spännande nu att höra vad du har för minne som sitter kvar liksom från alla de här. Nu har vi ju gått igenom lite vad du har pysslat med under åren här. Men vad har du... Det är så roligt. Jag ska berätta för lyssnarna också. För det var din son som golade ner dig. För jag skrev till mina följare på Facebook. Jag ska upp till Boden. För jag ska ju köra stand-up här ikväll. Och då är det ju så kul att träffa någon face to face istället för att ta över telefon. Och då var det din son Oskar som jobbar som polis i Norrköping. Han sa det, min farsa jobbar i Boden. Och jag har en känsla av att han under alla år har förskönat yrket lite. Så... Ja. Har du gjort det? Har du förskönat det för Oskar, tror du?
Kanske. Ja, kanske.
Ja, det är väldigt roligt. Jag kan ta den frågan sen. Eller kan ta det kanske ett snabbt svar, jag vet inte. Men hur känns det att ha en son som också jobbar som polis?
Jag är jättestolt.
Ja, det är det. Ja.
Jag är jättestolt över hans yrkesval och som, han som person. Mm. Och även min dotter Martina då, som är sjuksyra. Att de båda har valt yrken som där man faktiskt hjälper folk.
Ja, jag har all respekt och kommer alltid ha all respekt för alla människor som jobbar med människor. För det är inte lätt.
Nej.
Och det är heller inget du blir rik av.
Nej.
Så det är hatten av för alla som gör det, verkligen. Men nu ska jag fråga om ditt minne.
Du sa ju innan vi skulle träffas här att jag skulle fundera ut någon händelse som har påverkat mig.
Ja.
Det fanns jättemånga.
Det fanns
otroligt många, ska jag vilja säga. Men eftersom Oskar då är polis i Norrköping så får vi ta ett ärende från Norrköping.
Jaha, det går bra.
Jag har väl inte alla sådär jättedetaljer i det här ärendet. Men jag vet att det började med att vi är på enheten. Det här är då under min tid på Nationella insatsstyrkan.
Ja.
Vi får ett ärende ner i Norrköping. Där tror jag initialt vi fick att det var någon form av gisslansituation i Norrköping. Och under resans gång på väg ner så klarnar bilden. Och då visar det sig att det är en man som har fått ett utvisningsbeslut på sig. Han ska utvisas ur landet. Och han har tagit sin... Det är inte helt hundra, men jag tror att det var hans syster eller sin kusins barn som gisslan in i en lägenhet.
Okay.
Tre små flickor. Och vi kommer dit ner. Och då är jag en del av en ren insatsgrupp som kommer dit ner. Och vi är flera grupper som kommer ner. Och det blir en ganska lustig kan man säga, en väldigt speciell situation, för det är förhandlare där också. Och de har kommit så att de står och förhandlar som inne i lägenheten, ifrån hallen. Och han har då barrikaderat sig längst in i lägenheten i ett litet rum och dragit för möbler och sånt där. Så att det är bara en liten springa in till dörren som de står och pratar med henne. Och han är beväpnad med kniv. Och hotar då att han ska ha ihjäl de här barnen och sig själv om polisen försöker göra någonting. Och allting grundas då i det här utvisningsbeslutet som har kommit och att han skulle utvisas. Och det udda i just den här situationen, det var att då vi som insatsgrupp hamnade i vardagsrummet. Alltså vägg i vägg till själva gisslanutrymmet så att säga. Och förhandlade, pratade då. Och han pratade inte svenska, utan han pratade, jag kommer faktiskt inte ihåg vilket språk det var. Och så vi hade tolk där. Och det här pågår under en ganska lång tid. Och vi har flera grupper av, så vi hade uppgiften att skulle hända någonting, att vi tvingas agera så att säga, så hade vi bara runda hörnet och så in mot dörren. Men det, vi visste ju inte hur pass mycket han hade barrikaderat sig där. Och sen hade vi grupper även utanför som skulle komma via fönsterna, och vi hade även prickskyttarna på plats där. Men under resans gång där så vi hör ju att han står där inne och pratar, men vi förstår inte vad han säger. Men tolken berättar då hela tiden att han säger till de här flickorna att polisen är här, och om de kommer in i rummet här så kommer de att döda er. Och det är ett mantra som går hela tiden. Så han bygger liksom upp stämningen för dem där. Och att ja, polisen är ond, och kommer de in här nu så kommer ni att dö. Och hela den biten. Och det pågår hela tiden. Och det här resulterar till slut efter timmar att en av flickorna måste gå på toaletten. Och då har det blivit som så att de här förhandlarna har dragit sig ur. Så att det är liksom tyst. Vi har liksom stängt ner. Men vi är kvar där inne. Står där i vardagsrummet. Då släpper han ut en av flickorna. Som ska få gå på toaletten. Så hon piper. Och då hade de direktiven vi hade fått där och då. Det att släpper han ut någon så ska jag definitivt inte tillbaks. I det rummet då. Så att då kunde man via. Det var som två ingångar till toaletten. Om jag inte minns helt galet. Så kunde man ta henne direkt ut. Så han kom inte tillbaka. Då blev han väldigt nyfiken, för han trodde att det var tomt i lägenheten. Så han kikade ut lite grann. Och då tog vi det läget som fanns där. Att vi bara rundade och lyckades låsa upp honom i dörröppningen. Så att han liksom, men det var så lite så att det gick inte att komma in. Men det var som en låst situation där.
Ni typ höll en arm då? Eller?
Precis, eller fick tag i kläderna och tryckte in huvudet då, mellan dörrspringan och karmen så att säga.
Okay.
Att han blev som ett fast läge där. Men det vet att vi kom inte in och han kom inte ut så att säga. Och
han satt bara fast?
Han satt fast där. Men det var så finurligt då att det fanns en balkong ut. Och från den balkongen så fanns ett fönster in i det här aktuella rummet. Och jag tänkte, nej men då går jag upp på balkongen. Så jag sprang ut på balkongen och tänkte, ja, hur tar jag mig igenom den här rutan nu då? För att vi hade verktyg där inne, men det glömde jag ju ta med mig.
Okay.
Så att jag tänkte, jag hoppas att det är bra skyddsutrustning i de här grejerna. Så jag körde handen rakt igenom det här treglasfönstret. Och lyckades utan att skära mig, alltså slå sönder hela fönstret och komma in.
Oh.
Och då ser jag, då kommer jag in som bakom honom där han står fastkilad då med kniven i hand. Och lyckas slå bort den. Och så brukar vi funna lite möbler och så får vi ut honom då. Och de här flickorna, det är det här som har påverkat mig så pass mycket. De skriker ju något fruktansvärt. De är ju livrädda. Det är för situationen, men framförallt för oss som kommer in då. Eftersom de har blivit matade med den här informationen att när polisen kommer så kommer ni att dö. Och jag ser de är som upptryckta sitter som upptryckta i en säng där och fullständigt skriker bara ut sin rädsla. Så att då hade vi fått ut den där, så jag rycker av mig hjälmen och huvan och säger att det är ingen fara. Och lyckas väl precis lugna ner dem, och då kommer ju nästa grupp infarande genom fönstret via en steg då, så att glaset sprutar ju in där.
Oj.
Jag lyckas inte hinna få stopp på dem så att säga. Och nej, då drar det ju igång igen.
Såklart.
Men det lugnar ner sig till slut, men de här är ju livrädda då. Och jag säger till de här flickorna att kom nu ska vi gå ut.
Pratade de svenska, de här flickorna?
Ja, de förstod svenska.
De förstod svenska,
ja. Och då säger den här, men jag kan gå själv, säger hon. Ja, men jag lyfter ut dig, för det är så mycket glas här på golvet.
Ja.
Ja, men jag kan gå själv. Ja, men du kommer att skära fötterna. Så jag lyfter bara ut dig, så ska vi gå ut till mamma och pappa, eller om det bara var mamma. Men då säger hon, nej men jag har kissat på mig. Och det har hon ju gjort för att vi har skrämt henne nästan.
Ja.
Skrämt nästan ihjäl henne. Så jag förstår ju att det tog hårt att just det där att de har blivit matade med den här informationen. Att vi som poliser som faktiskt är där för att hjälpa kommer att dräpa dem när vi kommer in. De måste ha känt en enorm skräck under den situationen där. Och det har påverkat mig, och jag undrar liksom hur mår de idag så att säga. Efter det, vad fick de, hur påverkade det dem i deras fortsatta liv så att säga?
Intressant, ja. Intressant. Och var du pappa själv i det här läget?
Mm.
Hur mycket påverkar det dig att du kanske hade en egen dotter här? Och
förmodligen en hel del.
Ja. Jag har ju blivit så våldsamt blödig. Särskilt nu andra svängen när jag blir pappa igen. Nej men jag är ju mycket mer känslig än vad jag var när jag var ung. För egentligen allt. Och dels så var det väl så att mycket dörrar öppnades när man blev pappa eller man blev förälder. Tänk i den här situationen när du försöker trösta de här flickorna och det liksom inte hjälper. Infinner sig någon form av frustration där. Nu kom ju klart dina kollegor in genom fönstret och det bättrade inte på kanske.
Nej. Ja men visst är det en frustration. Mm. Och så känner man ju ska jag vara ärlig, men fan var man arg på människan som har gjort det här. Så
ja.
Jag blir förbannad.
Ja, det är klart.
Nej men jag blev riktigt ledsen efteråt. Jag grät faktiskt en skvätt på väg ut därifrån sen att tyckte det var för jävligt helt enkelt.
Det finns ju en, det blir ju ett problem med ett land, ett demokratiskt land med demokratiska poliser som värnar om människors fri- och rättigheter när man gör ingripanden till exempel mot en person med kniv i hand så att han ska mörda barn. Det kan man ju lösa på ett betydligt mer icke-demokratiskt sätt. Kanske i länder, folk bara försvinner ju. Nu har vi ju någon tennisspelare som är försvunnen. Alltså det finns ju... Och där förknippar man ju polisen med kanske bara med ondska i vissa. Och när man sprider det vidare då. Så jag tycker också att det låter som en väldigt frustrerande situation. Men det blev ju ändå väldigt bra så att säga att han inte kunde komma åt. Att han inte kunde komma åt de här flickorna.
Ja, det blev ju bra. Men sen hoppas jag också att det har blivit bra för flickorna efteråt.
Ja.
Och det, jag har ingen aning hur deras liv ser ut eller hur det blev för dem. Så
att nej. Ibland, det har hänt faktiskt att jag har varit lyssnare. Jag hade ju en gäst som heter Janne som är säkerhetsansvarig för svenska landslaget. Jag vet inte om du känner till honom. Han var ju på livvakten sen han var på piketen innan. Han berättade ett väldigt intressant avsnitt om en liknande situation när han var på piketen ute i Stockholms skärgård. Och den killen hörde av sig som var barn då på den tiden och skrev till mig att jag tror att det här en av de här barnen var jag.
Jaha.
Och att den polisen tog hand om var min pappa. Och jag satte honom i kontakt med Janne och det visade sig att det var då. Sen har de pratat ihop så... Han ville sedan den dagen bli polis. Janne kan man säga hade den funktionen som ni hade ungefär. Och såg polisen som hjältar. Jag hoppas att de här flickorna senare förstod att ni inte var där för att skada dem.
Det hoppas jag verkligen.
Ja. Varför tror du att den här historien kommer upp i ditt minne när du får frågan om någonting som har stuckit ut under din polisiära tid?
Jag vet inte.
Nej.
Jag vet faktiskt inte.
Men
just att det var barn tror jag.
Ja. De kom ju åt oss. Det finns ju ärenden man har med barn som får ju tårarna och när man ser kanske bara egentligen hur barn kan bo ibland eller och sådana här situationer ska ju inte barn utsättas för.
Nej.
Men de blev ju också förda bakom ljuset och lurade.
Precis. Det var det som, det gjorde ont att höra det där hela tiden. Vi hörde ju det liksom, fick ju inpränta. Det gick ju som ett mantra. Och sen gentemot barnen då. Så att de blev ju som, ja. De tog det säkert det.
Ja. När ni åkte på ett sånt här jobb. Hur mycket information får ni och hur mycket pratade ni igenom på väg? För det är ändå en bit till Norrköping även om man står på så att säga. Men hur mycket går ni igenom i gruppen och sådär och försöker förbereda er?
Ja, men det är ett säkerhetssnack hela tiden. I alla fall var det då. Det förmodar jag att så funkar även idag. Kontinuerligt. Ju mer information som kommer in så att säga, desto mer pratar man ju om det och rättar till någon grundplan att nej, men då gör vi så här istället. Så att ett ärende är ju hela tiden levande beroende på den information som kommer in.
Kan du sakna NI och den liksom... För det är ju... Även om ni inte åkte på flygplanskapningar varje dag så fanns ju ändå... Precis som en ordningspolis inte vet vad som händer så kan det ju hända liksom. Det finns ju ändå en liten en trigger inombords så att man ändå är på en sån styrka som faktiskt... Kan du sakna den känslan eller kan du uppnå den lite same ändå nu när du jobbar på polisflyget?
Ja, men absolut. Ja. Jag saknar ju kamraterna, eller så, kamratskapen och den där biten. Ja. Men jag har under hela den polisiära resan så har jag varit på ställen där jag har haft otroliga kollegor.
Ja.
Rakt igenom. Mm. Och så är det fortfarande. Och tjänsten idag innebär ju väldigt mycket...
Minut.
Ja, absolut.
Operativt liksom.
Jajamän. Vi har ju mycket fjällräddning hos oss.
Blir du aldrig åksjuk?
Jo, det hände.
Ja.
Det hände. Om jag sitter djupt i kartor och eller i kamerasystemen och det är lite kyttigt som man säger i luften och kanske mörkt, man flyger med googlarna. Då kan jag ibland säga att nu får jag slappna av en stund eller ibland så säger jag men landa ner en stund nu så jag får koncentrera mig lite, slappna av lite. Det händer.
Amen. Har det varit på några spännande case med helikoptern?
Ja, flera stycken.
Ja, det
måste jag säga. Dels så har vi ju själva räddningsbiten då som vi har. Alltså nästan 50% av våran tjänstgöring här uppe går ju gentemot statlig räddningstjänst.
Mm.
Fjällräddning och efterforskning försvunnen person. Snabbt så, om det var ett eller två år sedan, så var det en försvunnen 6-årig pojke.
Aha.
Utanför Vännäs. Och han var autistisk.
Aha.
Han hade dragit till skogs, trodde man. Och vi började söka där. Och det var snårig skog. Något grymt. Och jag hade sån flyt att jag i systemen här i vår värmekamera då såg en liten glimt bara på skärmen. Någonting som flashade till bara så sa till Marcus, vet du, vi måste söka upp det där. Jag såg någonting. Tillbaka. Så jag tog samma runda ett par gånger och till slut så såg jag någonting. För många tror ju att värmekameran ser genom materia, genom lövverk och granar, men det gör den inte. Utan
det måste vara fritt.
Det måste vara fritt.
Ah.
Och mycket riktigt så var den här lilla autistiska pojken där. Han iförd blöja och camouflage t-shirt givetvis i den här täta granskogen. Helt obekymrad, vevade runt där med en pinne och hade förmodligen väldigt, väldigt roligt. Men det var väldigt skönt, otroligt skönt var att vi hittade den pojken. Så det är en del. Och sen de fjällräddningarna vi har gjort. Vi hämtade ner 3 klättrare från ett berg som heter Tolpagården som ligger precis vid Kebnekaise. Som hade klättrat fast ut med en sida på Tolpagården där som kallas för Silhuetten.
Okay.
Och det är väldigt lätt att klättra fel där. Och det hade de här 3 klättrarna gjort. Och konstaterat att härifrån tar vi oss inte. Så de fick tillbringa natten där i en klippskreva. Och sen kom vi dit och lyckades vinscha ut dem då tillsammans med de alpina fjällräddarna som vi jobbar väldigt mycket med.
Wow. Det måste vara en skön feeling.
En jätteskön feeling var det. Så det var härligt. Det var kul.
Jag måste säga det och det kanske, jag vet inte om det låter förmätet eller inte, men när folk säger såhär, saknar du polisyrket? Ja, absolut. Så här, när jag kan prata med dig och du berättar så då, för det bor ju en snutromantiker liksom igen, men jag kan sakna att hjälpa folk.
Mm.
Alltså från det lilla bara till det att man har suttit och tryckt liksom, vet, någon som har blivit skjuten och har tryckt liksom. Alltså, men spannet däremellan, det ger en väldigt mycket att hjälpa en annan människa.
Mm. Ja, men det är en skön känsla att få hjälpa till.
Det är faktiskt det. Men vi ska ju avrunda med också och fråga dig vad du tycker om polisfilmer.
Mm.
Kollar du bara på SWAT-team-relaterat?
Nej, väldigt lite faktiskt. Och jag tittar ganska lite på tv-uttaget, men jag gillar film. Det gör jag. Serier orkar jag inte riktigt med, för att jag börjar titta och sen ser jag aldrig sluten på dem. Jag ser något avsnitt eller två och sen så händer en massa annat och så har jag glömt bort det där.
Mm.
Men så att det blir lite filmer då. Och inte så mycket svårt. Men däremot så gillar jag ju exempelvis Sicario-filmerna. De älskar jag. Just vad gäller den här mexikanska drogbitarna och här. De tycker jag bara är otroligt underhållande.
Då har du säkert sett Narcos också.
Jajamän. Ja. Det är faktiskt en serie som jag har säsong första. Det är flera säsonger.
Ja, det är nog 3 tror jag.
Ja, den första har jag sett. Ja. Inte de andra.
Nej.
Men de var bra.
Ja. Sicario är bra. Men inte det, vad heter han skådisen då?
Jag och namn.
Ja. Det är, inte, är det Al Pacino eller?
Nej, det är det inte.
Oj, vad heter han nu då? Han är med i massa filmer. Ja, det är flera av dem. Ja.
Vi, våra lyssnare vet...
Kan det bättre säkert,
ja,
än oss.
Garanterat.
Men de är bra. Ja, väldigt det, underhållande.
Det tror jag säkert. Alltså så intressant, Peter. Stort tack. Jättespännande samtal. Det här skulle vi kunna fortsätta med. Men vi ska lyssna lite mer på dig i Patreon-avsnittet. Du har ju varit utomlands också.
Ja, jajamän.
Jag fick höra bara trappen upp. Det var egentligen jag som började den diskussionen. Men när du var i Sudan, tror jag det var.
Jajamän.
När du åkte på en släng av magsjuka.
Ja.
Men den kanske vi kan hoppa över.
Ja, den kan vi glömma. Det var en otrevlig historia.
Men du, jag säger så länge så säger jag stort tack för din medverkan.
Tack själv.
Och för er som är patrons, glöm inte att lyssna på Peter där. Ja, det är över för den här veckan. Men vi är tillbaks. Hav förtröstan, som det heter. Nästa vecka kommer ett rykande färskt avsnitt av Snutsnack igen. Så jag hoppas att du har det bra fram till dess. Jag hoppas vi hörs. Hej!
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser, då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.